det hade varit ett utpräglat kärgårdssamhälle som det där nu hade egentligen blivit ett industrisamhälle, för att industrin hade grundats och utvecklats och expanderat ganska kraftigt här, vilket förstås satte sin prägel på hela samhället. Det vill säga folkmängden ökar ganska mycket och det där, då måste man ju också bygga ut, det måste komma nya bostäder eftersom som det fanns så många fler som behövde bostäder. Och sen ska vi säga att det höll också på att få ett drag av ett modernt samhälle egentligen. Centrum flyttades, det som var Malmen då, det som vi kallar gamla Malmen idag, så flyttade hit till andra sidan sundet och det byggdes ut här. Och man måste hitta nya utrymmen för både affärer som grundades och bostäder. Det fanns flera butiker, man hade handelslag, handelsmejerier, det fanns postförbindelser en gång per dag till Åbo egentligen också, och det fanns brandkår, man höll på att elektrifiera Pargas. Jag såg en notis i tidningen faktiskt, jag hade gått igenom årgången från AU från 1917 och Västra Finland, och där fanns den notis som sa att landsvägstolparna är uppsatta men det finns ännu inte lampor i dem. Men man höll på att elektrifiera kyrkan just här 1917. Sen fanns det folkskolor, det fanns sjukstuga, det fanns fattigården hade byggts och det fanns ett rikt föreningsliv här på orten. Så att det hände nog väldigt mycket den här tiden 1917.
Hur mycket människor bodde det i Pargas på den tiden?
Nå, om vi tänker att 1910 så var det 8000, drygt 8000 invånare i Pargas. Men sen då så byggdes den här cementfabriken 1914. Då startades den och då behövde man jättemycket arbetskraft. Så det flyttade in säkert 800 personer. Så att 1915 så fanns det över 9000 personer här på orten. Så att det var en kraftig ökning just här under de här åren.
Ja, det är ju ganska intressant att just strax innan 1917 då Finland blev självständigt, så det var då som det riktigt började hända här i Pargas.
Ja, då var det nog en kraftig utveckling här och det syntes på alla sätt och vis. Både beträffande invånarantal men också förstås då i själva livet här, för att det krävde ju sen då mycket mer bostäder och affärer utvecklades och föreningslivet utvecklades. Det hände jättemycket.
Gruvan har ju varit en väldigt viktig arbetsgivare i Pargas under alla de här åren som den har funnits. Hur viktig var den då, 1917?
Det var ju världskrig. Och det vill säga att 1917, så då, från det att det hade cementugnen hade startat 1914, så minskar ju nog sen då det igen fram till 1917, för att efterfrågan ute i världen var, världskonjunkturen så helt annorlunda ut igen, så det minskar lite. Men visst var den viktig fortsättningsvis. Man kunde faktiskt hålla de flesta arbetare på jobb 1917, trots att då själva kalkverket var ned, eller det var ingen verksamhet där och inte egentligen i cementen 1917, sen heller under inbördeskriget 1918. Men man flyttade då sina arbetare till gruvan så att man bröt kalk fortsättningsvis, trots att det annars var ganska dåligt just då 1918.
Vad levde folk då sen i allmänhet på?
Nå, förstås, det var ju också ett jordbrukssamhälle, så jordbruket var väldigt viktigt. Sen hade vi förstås då industrin som var mycket viktigt, men så var det också en hantverk förstås och vissa serviceyrken.
Du berättade här att man var tvungen att bygga väldigt mycket bostäder här för att få plats för de här nyinflyttarna. Hur bodde man här i Pargas?
Om man tänker på hur gamla Malmen ser ut idag, så då vet vi egentligen hur man bodde, för att den har ju inte ändrats mycket. Nästan de flesta byggnaderna finns kvar idag som är. Alltså det är tre byggnader, inte så väldigt stora, ganska tätt bebyggt. Sen fanns det förstås ute i byarna större gårdar också, men det var tre hus, relativt små.
Och då man då byggde till eller tog in mera folk hit i stan, så hur utvecklades den här bosättningen?
Man måste hitta nya bostadsområden förstås, men också det var, när de kom då först, så det fanns ju inte extra bostäder, så man tog in, man hyrde ut ett rum i sin annars kanske inte så hemskt stora bostad heller, men man hyrde ut ett rum och dessutom fick man ju lite extra inkomster på det sättet också. Så att, rätt trångbott var det nog just den här tiden.
Hur såg vardagslivet ut här i Pargas?
ska vi säga som så här att inte så hemskt stora skillnader från idag egentligen, om vi nu tänker så här grovt sett, att det var ett rikt föreningsliv. Det ordnades tävlingar, det fanns idrottsföreningen som ordnade friidrottstävlingar, det var fotboll och på vintern skidlöpning. Det fanns Martaföreningen, det fanns Lantmannaföreningen, de ordnade soaréer, föredragstillfällen, man hade en slags upplysning, man ville berätta för folk hur man till exempel skulle bokföra, det var Lantmannaföreningen som ordnade det. Sen fanns det konserter, vi hade Pargas amatörorkester som ordnade konserter för allmänheten, och det var teaterföreställningar och det där. Det var hände hemskt mycket nog. Men att det som kanske präglade 1917 då väldigt långt är förstås också det här världsläget. Det vill säga att det var ju låg hungersnöd egentligen, och det var prisstegringar, och det präglade också vardagslivet här då på det sättet att man ser när man läser de här årgångarna från 1917 i tidningarna, så finns det väldigt mycket. Ofta var det inbrott, man stal, man behövde mat, det fanns inte tillräckligt mat, och livsmedelsbristen var rådande och så här, så att det präglade nog också det här 1917 ganska långt.
Men 1917, det var ju ett ganska oroligt år på många håll i hela Finland. Var det lika oroligt här i Pargas?
Ja, nog förstås när det gäller just hungersnöd och prisstegringar. Men ska vi säga att det gick ganska lugnt till här sen då under själva inbördeskriget. Att några större sammandrabbningar fanns det egentligen inte. Men det där, nu ser man samma mönster här precis som i övriga landet också. Men om vi tänker då 1917, så det fanns då, nu var det oroligt att det var ju starka arbetarföreningar som fanns här på orten, och närheten till Åbo gjorde ju också förstås det då att man visste vad som pågick och vad som händer överlag, och det var till exempel strejka vid Attu såg, arbetarna där strejka, och sen fanns det från den vita sidan då igen, så fanns det, man försökte runda en skyddskår, och man gjorde det också, men den fortlevde inte så hemskt länge. Så att visst fanns det den här uppdelningen här också, arbetare, socialister och borgare, det fanns det helt tydligt. Men sen faktiskt i december 1917 så höll man ett sånt här allmänt medborgarmöte där bägge sidor egentligen var representerade. Och där kom man överens om att man skulle försöka komma överens i de här frågorna och skyddsfrågor och så här. Och det visade sig att det var ganska lyckat, för att det hände inte heller sen 1918 desto större sammandrabbningar.